Ja, hallå vänner, då är vi tillbaka igen med ett nytt poddavsnitt och det var ju så himla intressant och spännande det här med Sistex, så att vi har ju tänkte spela in ett tredje avsnitt nu med Tobias Eng och nu kommer vi lite grann mera in på vad är det ni faktiskt behöver göra eller kan göra där ute och hur enkelt eller svårt får Tobias beskriva här, är det att faktiskt göra rätt om man vill det. Så återigen, välkommen hit Tobias.
Tack.
Som sagt, i dagens samtal ska vi prata lite grann med vad kan man göra och det här. Vi nämnde redan i förra avsnittet att det här kan ju drabba vem som helst egentligen. Det är inte man kan ha alla goda intentioner som helst, men ändå så är man utsatt för att någon utsätter en för det. Och just man gör inte sitt arbete egentligen som kontrollant, som arbetsgivare. Så det känner jag som ett viktigt avsnitt för de där ute att få höra. Nu vill vi göra rätt, vad kan vi göra? Så att ni får vara beredda på här. Nu kommer de att spränga dörrarna in här och kommer att stå i kö här utanför era lokaler runt om i Sverige. Helt enkelt, vad kan man som företagare göra då för att undvika att anställa personer som inte är den personen som de faktiskt är?
Ja, om det är okej så börjar jag lite en annan ände för att ge lite bakgrund till de tankarna. Mm. Jag tror egentligen i alla branscher, inte minst i städbranschen, så tycker man att det här samtalet och debatten om sund konkurrens är viktigt. Vi vill hitta verktyg för att stänga ute oseriösa aktörer som utnyttjar svart arbetskraft för egen vinnings skull. Och i det här arbetet så har ju, om man säger upphandlande led, så har man under lång tid granskat bolagen. Och de som är oseriösa, de har blivit jätteduktiga på att bygga upp fasader som klarar av de här granskningarna. Och för att komma vidare då, det är mycket debatt nu om att upphandlande led behöver liksom stärka sina processer och bli tydligare i upphandlingsdokument och så vidare. Men för att ta nästa steg, då måste de här kontrollerna ner på individnivå. Det är enda sättet. Och för att upphandlande led ska kunna kravställa på säkerställda processer om kontroll av identitet och rätt i arbete, så måste det börja med alla företag som vill göra rätt.
Just det.
För om inte alla företag som vill göra rätt och som faktiskt ska få de här städuppdragen kan påvisa säkerställa, alltså processer för säkerställande identitet och rätt till arbete, då kommer upphandlande led aldrig kunna kravställa på det, för de är ingen som svarar. Och därför tror jag i alla fall att om städbranschen som bransch skulle börja ta den här frågan på allvar, förstå och få insikt i hur stort problemet är med falska identiteter, falska arbetsuppehållstillstånd och människor som saknar rätt arbete och verkligen börja kontrollera det här i egna led i större utsträckning, så skulle branschen ge helt nya verktyg till upphandlande led av städtjänster att kravställa på.
Just det.
Vilket skulle göra marknaden för företagare som utnyttjar svart arbetskraft för egen vinnings skull mycket, mycket mindre. Det kommer vara svårare att jobba med den här typen av upplägg. Och hur gör man det då? Jo, idag är det väldigt svårt att avslöja ett falskt dokument med blott ögat. Det krävs maskinell utrustning. Och det är väl lite det som är vår styrka där. Vi har etablerat oss på 22 orter. Vi finns regelbundet på egentligen alla orter i hela Sverige. Och det viktiga i det här, den här kontrollen, det är att det sker ett fysiskt möte. Du kan intervjua personen, du kan titta på ID-handlingarna, du kan göra en elektronisk granskning av dem och låta en dokumentstekniker titta på det. Det är på det sättet som vi avslöjar förfalskningar varje vecka. Men det krävs ju ett sållningsarbete då. Menar, det är inte så att vi träffar 2000 personer i månaden och alla förfalskningar, utan vi måste ju också gå igenom alla personer som faktiskt är det de utger sig för att vara, för att identifiera de som inte är det.
Långt
svar på en kort fråga.
Ja, men precis. Och jag tänkte, vi nämndes förra avsnittet också om det här med, jag var lite hård mot byggbranschen där du tyckte att vi kanske var lite för hårda. Och vi har ju faktiskt med vår Fairplay Städ-initiativ tagit liksom lärdom och rygg på Fairplay Bygg då. Just för att vi ser att de var tidigt ute och gjort ett fantastiskt arbete. Och jättekul att höra att det faktiskt är på det sättet att det bär frukt. Och det är klart att vi i städbranschen vill ju fortsätta den resan. Att ta rygg på någon som har lyckats eller på väg att lyckas. och göra och lära oss av det då.
Mm.
Så att om man nu tänker liksom, är det då, letar man då nya branscher och märker att alltså, bygg är tufft, ja men okej, vad tittar vi på då? Ja men då kanske städer lättare och så kan vi stänga dörrar och så eller hur?
Du tänker om kriminella organisationerna? Ja, så är det nog. Uppläggen ser ju ganska lika ut i de olika branscherna, men jag tror inte riktigt vi vet omfattningen av det här problemet i städbranschen, just för att man inte det genomför kontroller i samma utsträckning som i byggbranschen.
Mm.
I byggbranschen, där har man ju färdigställda regelverk som man kan luta sig mot vid upphandling, som man kan kravställa mot.
Mm.
Och som då entreprenörerna måste leva upp till innan de ges access till byggarbetsplatsen. Eller innan de ens kan svara på upphandlingen.
Mm.
De här verktygen har ju inte riktigt haft tillgängliga i städbranschen på samma sätt. Man har inte haft samma kontrollverktyg ner på golvnivå, där man kan titta på de som faktiskt utför arbetet på samma sätt. Och på din fråga då, flyttar man arbetskraften från en bransch till en annan om det är för trångt? Det är givetvis svårt att svara på.
Mm.
Sen tror jag att det är lite annan typ av arbetskraft i de olika branscherna. Alltså, vad kan du använda de här människorna till? Är det att riva en vägg eller är det att städa ett golv?
Mm.
Men brottsupplägen ser nog, i sig i alla fall, ganska lik ut.
Ja, ja. Jag vet att jag var och lyssnade lite på Elinor Torp vid något tillfälle, och författaren. Och hon nämnde just det här att man kommer hit till Sverige, om vi pratar de som kommer nyanlända till Sverige. Så mannen går till bygg och kvinnan går till städ, generaliserade hon då i sin bok. Då. Men jag förstår ju som sagt att vi är ute i flera branscher än så.
Mm.
Men jag vet också, vi har pratat om det här med att man många gånger kanske på, till exempel på kommunnivå, vi pratar om upphandlare som inte gör sitt jobb, och det är inte bara kommuner då, utan det är ju offentliga verksamheter och andra privata upphandlare också för den delen. Då. Men att man ändå är lite oförstående i att det här faktiskt, man tycker att man har processer som funkar och sköter dem, men ändå det är där vi hittar många av de här falska identiteterna. Och
ja, absolut. Och det var som vi var inne på tidigare, det räcker inte längre att bara göra en första kontroll av företaget, alltså titta på företagets yta. Det har de blivit världsmästare på. Alltså de använder ju företag som brottsverktyg. Och det är de duktiga på. Och där måste vi ta steget längre. De kriminella ligger alltid i framkant. Och där måste vi, alltså den vita arbetsmarknaden, ta nästa steg, komma i kapp och börja titta på det andra brottsverktyget. Och det är ju individerna som utför arbetet. Där de får en peng från upphandlande part och betalar ut svarta pengar till de som faktiskt utför det. Och det konkurrerar ut de företagen som blir det.
Ja, ja. För jag brukar ju flera år har pratat mycket om det här företag som utnyttjar lönebidrag och lönestöd på något sätt. Då. Och det är ett sätt förstås, men det här är ju ett mer sofistikerat sätt om man får uttrycka sig så. Där man liksom kommer undan med det. Man har kommit undan med det väldigt geschwint under en lång tid. Men där vi ju får försöka hjälpas åt att sätta stopp för det. Och det är väl också därför vi tycker det är viktigt att och spela in de här poddarna och marknadsföra Sistek i våran bransch. Och jag vet att vi kommer också ha ett samtal med Petra Stjernberg på ID06 som också vill in i den här branschen. Jag vet att ni har ett bra samarbete. Och vi försöker ju hitta de redskap och verktyg som är bra. Sen så vet vi i våran bransch att det är kanske svårare på ett byggarbetsplats till exempel. Kanske man måste gå igenom någon typ av grind för att komma in på arbetsplatsen och dra sitt kort, medan på städ så kanske man utför ett arbete på natten till exempel, där man har ett visst kort kanske man har, men vem är det utskrivet på och vem är det som faktiskt är där, och att vi har en lite annorlunda problematik, men där behöver vi som sagt hjälpas åt.
Mm. Ja, jag håller med, och det är väl också någonting som jag vet att du har lovat mycket för, att man kan kravställa på när ska arbetet utföras. Varför ska man ha personalen där på natten?
Och framförallt förstå vad är det kan innebära. Så att man inte bara tänker, men det är väl skönt, och slipper vi se dem liksom, det ska de vara i vägen. Men det är väl bättre att de är där på dagen, som ni ser att de gör sitt arbete, och den person som får jobba sin dag 8 timmar eller 6 timmar eller vad man har sammanhängande, och kan gå hem till sin familj sen och utföra sin fritid.
Ja. Och har man upphandlat ett företag som betalar arbetsgivaravgifter för 10 personer och som också kan påvisa en säkerställd process hos tredje part, där man har kontrollerat identiteten och rätt arbete på 10 personer. så har man ju en matchning där mellan två data. Och sen kan man ju då följa upp på det över tid.
Ja.
Att nu vet vi att vi har städfirman här imorgon.
Mm.
Så kan man dit och titta att det faktiskt är de personerna som man har påvisat en säkerställd process för.
Mm.
Är det två andra som var helt utanför uppdragets liksom initiala skop, så är det en vanlig slocka.
Mm. Ja, men verkligen. Ja, men just det, träffa folk. Ja, men dels som ni träffar folk här när de kommer hit och visar upp sig, men också som uppköpare eller uppköpare av tjänster, till exempel i det här fallet städtjänster. Mm. Så gå ut, träffa dem där ute.
Vilka är det som utför arbetet?
Ja, och lyssna med dem. Lyssna, vem är du? Var kommer du ifrån? Visa intresse. Och på så kan man ju få reda på lite information. Som
hälsa, säg hej.
Ja, precis. Ja, normalt blir det ju helt enkelt. Ja.
Det fysiska mötet där har blivit lite unikt idag.
Ja.
Det är många som vi pratar med som inser att när vi träffar alla kandidater så kan man göra otroligt mycket mer än man kan göra i en helt digitaliserad rekryteringsprocess eller i ett upphandlingsförfarande där man egentligen bara flyttar papper fram och tillbaka och jämför data där vi faktiskt träffar individerna som ska utföra arbetet.
Mm. Jag tänker också på, jag har varit inne på det, jag tror i avsnitt 1 när vi pratade lite grann kort bara om att vad man kan göra, tycker att man gör alla rätt när man kontrollerar ID-handlingar och så vidare och efter de konstens regler som man själv känner till. Men man ändå lyckas komma igenom. Och vad är det man riskerar som arbetsgivare då? Varför är det så viktigt som arbetsgivare också att ta tag i det här? Förutom att man kanske inte vill göda den svarta arbetsmarknaden eller den hemliga.
Man utsätts för ganska stora risker.
Mm.
Skulle säga, många. Och det är en bred palett. Om man tittar på det arbetsrättsliga så är det ju, om du anställer någon som inte har rätt arbete i Sverige så bryter du mot utlänningslagen. Och då är det företagsböter eller, och det ser vi flera fall nu, där rekryterande chef eller vd blir personligt åtalad för brott mot utlänningslagen. Och det är fängelse i straffskalan.
Mm.
Och det är väl den direkta risken. Men det gäller också om du har anställt någon som hade rätt arbete men som under anställningsgång det tillståndet upphör. Då måste vi kolla på uppföljningen där. För i samma sekund som arbetstillståndet dras in så bryter du mot utlänningslagen igen.
Just
så uppföljningsarbetet där är jätteviktigt. Sen om man tittar på andra risker som inte är direkt kopplade till lagen så är det ju att en person som lever under falsk identitet, och det var jag också inne på tidigare, de har ju byggt hela sitt liv på en lögn. Man har använt den här identiteten för bankkonto, för boende, för kontakt med myndigheter, och man förlorar väldigt, väldigt mycket vid ett avslöjande.
Mm.
Och man har köpt den här identiteten i 100% av fallen av en kriminell organisation.
Mm.
Det är bara de som tillhandahåller det.
Mm.
Och ser de då att du har fått jobb på en städfirma och kanske nu ska in och arbeta nattetid på en bank eller på ett skyddsobjekt, så är den här personen väldigt lätt att påverka. Man pratar om yttre påverkan. Där man kanske kan be personen att fotografera någonting, att kartlägga en persons rörelsemönster, kanske stoppa in en USB-sticka innanför skalskyddet.
Det låter ju så.
Och förlorar man väldigt mycket på ett avslöjande så är den där USB-stickan, det är ett ganska enkelt jobb för att inte bli det.
Ja, det låter som en TV däckare liksom som man.
Ja, men så är det.
Ja, ja.
Men det är en risk som de flesta idag inte ens känner till. Det är ett problem att vi inte kontrollerar vilka vi släpper in på våra arbetsplatser.
Ja, ja.
Speciellt som samhället ser ut idag, när det är väldigt mycket falska dokument i omlopp.
Mm, mm. Ja, och det här är ju en röd tråd för oss med just kontroll. Mm. Det man ska kontrollera som arbetsgivare givetvis, men man ska också kontrollera som upphandlare. Vad är det för ett företag? Initialt förstås, och göra den ordentligt djupgående. Titta på hur mycket löner betalar man ut kontra den omsättning man har. Hur ser det ut med skatteskulder och annat eventuellt och andra bolag som kopplat till, men också ner på individnivå. Liksom, vad kan jag begära in från det här företaget? Hur kan ni säkerställa att det är de här personerna som jag också får på min arbetsplats och som kommer att städa hos mig? Så att,
jag tror att det är sista steget.
Ja.
Eller i alla fall nästa steg som fler branscher måste ta. Och det måste ju börja med de enskilda bolagen.
Mm. Ja, men så är det ju.
För att man ska kunna kravställa på det i upphandling.
Ja, ja. Precis. Ja, det där är en superintressant väg och jag tror att det är helt rätt att gå, för att vi vill ju förstås få bort de här som fuskar liksom, på något sätt, oavsett svart eller vitt, så vill vi ha bort dem ifrån från marknaden, och det ska vara så svårt som möjligt att verka. Och där måste vi hjälpas åt. Jag brukar tjata om det och säga tillsammans, men det är faktiskt ett ord som är väldigt gångbart i det här sammanhanget. Här måste vi hjälpas åt.
Ja, det är ju spot on i det här sammanhanget.
Ja, men verkligen. Så att, men återigen ett spännande och intressant avsnitt. Och vi får säkert tillfälle att följa upp det lite längre fram också. Men jag vet att ni har andra planer och saker på gång också som vi såklart vill fånga upp i en podd och berätta vidare om. Så att,
vi kommer gärna tillbaka.
Härligt. Du är så välkomna. Tack så mycket. Tack.